Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9.
Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns.
Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
God dag och välkomna till Biotrion här på Studentradion 98,9, där vi varje vecka killar oss genom filmvärlden. Vi som sänder idag är jag, Malte Jönsson.
Jag, Edith Malmberg.
Och jag, Olivia.
Vad heter du efternamn?
Det var privat.
Okej, förlåt. Det är lite tyst stämning, som ni vet. Vad lämpligt. Det blir vår.
Det låter som att vi alla har genomgått ett trauma.
Korrekt. Men det blir vår, det blir varmare, det blir ljusare. Då väljer vi givetvis en mörk skräckfilm.
Givetvis.
Vad så, annars?
Så vi har ju sett Ari Asters Hereditary.
Debuten.
Debuten. Och det är därför jag är lite tystlåten. Man är lite lätt.
Ja, alltså jag är ju som social geni, så jag fattar inte varför vi var tystlåtna, men jag bara hängde på.
Ja, men det respekterar jag.
För jag tänkte att,
då
kör vi så. Då kör vi så.
I go with the flow.
Så att vi måste ta det ganska lugnt i det avsnittet.
Varför?
För jag måste kunna hantera den här filmen.
Jaha.
För spoiler, jag tycker den är jätteläskig.
Oj.
Jag är inte rädd att erkänna det.
Men är verkligen det. Om man har lyssnat på The Conjuring-avsnittet så vet man ju att jag är inte heller den som inte säger att någonting är läskigt. Men det var inte så farligt.
Okej.
Redan nu. Jag slänger ut den där. Men ska också sägas, jag säger redan nu, som jag berättade för er för några minuter sedan, att när jag gick och la mig igår och var nu i det stadiet och nästan håller på att somna, man är liksom verkligen på gränsen, så började jag tänka på den här filmen. Bara så här, vad handlar den om? Och då vaknar jag till mitt ryck.
Ja.
Det är läskigt.
Någonting är det.
Jag tror den sätter sig där under.
Den är obehaglig.
Ja, det är den.
Vi redogör lite vad den handlar om alldeles strax då.
Det är i alla fall en väldigt, väldigt töntig man med.
Och det är sant.
Inte Malte.
Yay. Det är sant.
Fira Sveriges Valborg i Uppsala. Upplev forsränning, sillunch, mösspåtagning, när OD sjunger in våren, bal på slottet och mycket mer. För information om program, transporthem, kontakt med mera.
Lego Ring.
Mm-hmm.
Faye Webster och Lil Yachty.
Då är det ju dags för... Varför skrattar ni nu?
Lil Yachty.
Förlåt. Jag sa faktiskt Yachty.
Lil Yachty.
Lil Yachty.
Ja. Okej, då var det avhandlat.
Förlåt, jag måste bara säga att jag blir progressivt mer boomer.
Ja, jo.
Varje vecka.
Lil Yachty.
Men kör bara då. Fan.
Ja, nu tryck igång jingelfan.
Kan jag få igång? Ja, lugn. Jag blev sur. Hur ska jag veta?
Ja, det är inte lätt.
Okej, nu sätter vi scenen. Det här sker alltså i en timmerstuga vid Norra Berg i USA. Och där bor ju då en miniatyrartist som heter Annie, som spelas av Toni Collette, med sina två barn och sin man Steve. Hon bodde tidigare så bodde även hennes mamma i huset. Mamman var lite speciell, får man reda på, att hon hade lite, ja, de trodde hon var lite schizofren och hade lite olika psykoser och så vidare. Alla har en sån farmor i sin familj, eller mormor. We all have one. Men hon hade tydligen gått bort och det var lite jobbigt för mamman. Även om hon hade haft en strained relationship med sin egen mamma och sådär. Men hennes barn Charlie och Peter. Peter är väl typ tonåring-ish. Han är 17 kanske, jag vet inte hur gammal
han är. Det känns rimligt. Han kör ju bil, så han är över 16.
Och Charlie är 13 år gammal och hon är lite speciell. Hon inte bara ser speciellt ut utan hon beter sig väldigt speciellt. Alltså hon, i skolan klipper hon av fågelhuven och hon är lite en odd bird.
Hon är lite syk.
En odd fucking bird, ja.
Får man lov att säga.
I alla fall så, den här mamman har mycket stress och press på sig. Hon gör miniatyrer och saker. Hon ska skicka dem till ett galleri. Det här jävla huset de bor i är lite creepy. Hon tror att hon ser sin mamma i ett hörn. Blir lite skraj av det. Sen tänker hon, det kan inte vara så. Hur som helst, Charlie tvingas följa med Peter till en ungdomsfest för att han vill rissa på en tjej där och röka lite gräs. Mm. As you do.
Som man vill.
Som man kanske vill. Och när han tar med sig Charlie till den här festen då, så råkar hon ju få i sig någon jävla chokladkaka med jordnötter i.
Mm, hon är
och får en liten allergisk attack. Det byggs upp långsamt, den här filmen ska sägas. Och då sitter hon där och wheezar i baksätet i bilen. Peter lägger plattan i fucking mattan. Men när han kommer ut på den här långa vägen mot sjukhuset, varför ringer han inte? Vi kan ta det här senare, han borde ringa en ambulans. Så måste han värja, för det är ett jävla rådjur på vägen. Så att han värjer rakt förbi en stolpe. Charlies huvud smäk flyger av.
Yep.
Han är alltså, oj, där åkte min syrras huvud av. Inte tänker han så mycket mer på det, utan han kör hem plattan i mattan. Jag tror inte ens han tar ur hennes huvudlösa kropp ur baksätet. Han låter den vara där. Han går och lägger sig. Mamman är ju förstås distraught över det här. Hon mår piss. Nu har hon inte bara förlorat sin egen mamma utan även sin dotter som var lite udda. Så hon gråter. Mannen Steve försöker hålla ihop den här familjen som kraftigt, alltså det börjar snabbt gå ut för här för alla. Mamman joinar en supportgrupp och där är det en speciell kvinna som heter, vad heter hon? Paula.
Joan
heter hon. Som ger lite tips att man kan ha en seans. Så hon bjuder in henne till en seans där hon då, Joan ska prata med sitt barnbarn. Jätteskraj, nu måste jag börja runda av. I alla fall, hon vad heter hon nu? Toni Collette gör en egen seans. Charlie svarar och börjar hemsöka dem. Tydligen så har mormor varit en härskarinna över mörkret. Det här är jättegalet. Hon har varit en drottning över underjorden. Det är någon jävla kultsällskap som dras in. Och den här Joan tillhör den här kulten. Så hon har ju plottat och varit med och plottat att Charlie ska dö. För att hennes själ ska kunna åka in i Peters själ. Och Peter är ju konstig och en jävla tönt, om man får säga så. Så han har ju varit i skolan och börjat bli possessed av den här jävla demonen som tydligen heter Paimon. Mm. Som han tydligen ska vara sen underjordens kung. Mamman sågar av sig huvudet. Pappan bränns upp. Och det finns en träkoja på tomten. Här samlas alla nakna kultmedlemmar med huvuden och utan huvuden. Och där åker han då upp och får en krona på sig.
Slutet gott, allting gott.
Vi kan gå in på det här, Anna. Jag tycker att det här är...
Det är svårt.
Det är svårt, alltså. Ja.
Men det var inte så farligt.
Jag började bygga upp den och sen blev det lite...
Men det är väl så det var i filmen, tänker jag.
Ja. Tack för mig.
Jättebra, Edith.
Talk to me. Two shells and FKA twigs.
Snyggt. Vi kan ju börja. Vi är jättebra sammanfattning, Edith. Alltså, vi kan ju gå vidare på det där och fylla i lite.
Ja, det
lite
behövs ju. Det är ju några luckor som behöver fyllas i.
Ja, men jag kan också tänka, eller känna att så här, jag glömde att gå ut och googla igår, vilket jag ofta brukar göra när jag inte förstår någonting. Men vi skulle behöva gå igenom hela den där sektgrejen.
Ja. Vi kan ju börja där allting har börjat med Paimon, kanske.
Ja, ja.
Att, det är en demon.
Ja.
En av de sex...
tror jag var.
Ja, 8 kungarna av helvetet.
Ja.
Fan att det finns 8, jag trodde det bara fanns en.
Det trodde jag också, verkligen.
Det är, ja. Det är lite alltså, kaos där, det är gulligt. Bra att de har en liten demokrati där nere.
Mm, verkligen.
Ja. Men den här Paimon är ju då en man.
Mm.
Så han behöver en manlig hostkropp.
Ja.
Och det skiter sig lite för att okej, vad heter det? Charlie hade ju dottern. En väldigt speciell koppling till
mormor.
Mm. för att mamman inte tillät mormon att göra det med Peter. Mm. Vilket hon var väl hennes plan, för hon ville ha en manlig host.
Och när Malte säger göra det, så är det inte något sexuellt anspel, utan det är att plantera sure en demon kung i barnet.
Ja. Vad hade ni heller valt? Alltså, just putting it out there.
Alltså, inget av dem.
Nej, Paimon, för fan, man blir kung.
Ja, det är sant.
Men då, för Charlie blir då temporär host. Mm. Och sen resten av filmen är väl bara ett projekt för att få Paimon in i Peter.
Ja.
Och det är det som var farmors mål från fan början.
Ja, men också, ja. Jag tänker att vi också måste ta upp för vad fan heter Toni Collettes
det började eskalera
det
på
Annie?
Slutet.
Eller,
Annie, för att Annie och vars mamma är som är den härskarinnan.
Ja.
Hon hade ju en bror också som hängde sig, och han skulle väl vara kung Paimon först.
Det är i alla fall vad vi teoriserar.
Eller har det en teori bara?
Det är
en
jag vet inte. Det är vad vi
har skapat. Men det är inget som är uttalat.
Okay. Nej, okej.
Och det är en sak jag tycker den här filmen gör jävligt bra. Att den ger inte för mycket, men tillräckligt för att man ska kunna snacka så jävla mycket
absolut,
om den.
Absolut.
För han nämns i en scen där hon typ väntar ut i det här alltså när de träffas och pratar om sina döda. Att han dog när hon var jätteliten eller någonting. Och sen kommer han upp igen i den här slutscenen, då är han naken och bara så här, man vet ju inte vem det är, men det är ju väldigt tydligt ändå. Mm. För de behöver inte säga mer.
För hon är ju, alltså mamman då, Annie är ju på en sån stödgrupp, anonym stödgrupp typ, för folk som vars anhöriga har gått bort.
Mm.
Och då berättar hon ju väldigt kortfattat hela hennes liksom livshistoria så. Och då nämner hon väl att hennes brorsa hängde sig i garderoben.
Ja.
Och det är därför, det är så man kan koppla det, för att man ser då brorsan i slutet död då, hänger i garderoben.
Okay, varför var han naken, undrar jag?
Det är någon skev jävla sektgrej, tror jag.
Det, alltså, det känns,
men demoner brukar väl depiktas alltså, väldigt nakna. Jag tänker att det kan vara någon koppling där.
Kanske det.
Alltså, I hope
men jag glömde ju också säga att så, mamman får ju någon flipper. Hon blir ju också helt galen där.
Ja.
Innan hon börjar såga halsen av sig, så John gör runt och kryper i väggar och tak och sitter och lurkar på
det tycker jag är absolut obehagligaste.
Ja, det är ju
den här scenen där hon snäpar. När hon bränner upp, hon råkar ju bränna upp Steve. För hon slänger in en bok som hon tror ska bränna upp sig själv.
Det är Charlies anteckningsblock då, som hon har använt i sina så ritualer.
För
att få kontakt.
Och den här sekunden hon går från livrädd för att se honom brännas till bara helt lugn. Jag kan inte prata om det. Jag blir så,
jag tycker verkligen vi ska prata mer om mamsen. För att jag tycker också hon är otroligt obehaglig. Battle courting. Du lyssnar på Biotrion. Vi pratar Hereditary här på Studentradion 90,9.
Ja, vi ska snacka om Toni Collette lite mer då.
Ja.
Vilken jävla outstanding performance.
Holy kvinna. Shit.
Vilken kvinna. Gud vad hon är duktig. Jag känner bara så, hon carryade den här filmen.
Absolut.
På ett sätt.
Och då ska ändå sägas att alla andra var väldigt, väldigt bra skådespelare.
Väldigt bra.
Pappan spelar ju en trött. Alltså en pappa som är trött på allt. Jättebra.
Han är en utmärkt pappa. Alltså han är ju verkligen
peak pappa.
En person man känner igen.
Och Peter, han ska ju vara skitjobbig.
Jo, det
är han. Är det. Och han är jätteduktig på att spela jobbig.
Men Toni Collette.
Ja, det är en enmansshow.
Det är en enmansshow.
Faktiskt.
Och som du säger det här, för att hon har ju varit, det händer ju liksom verkligen trauma på trauma för henne.
Ja.
Och hon är ju väldigt sansad i början av filmen. Väldigt så collected.
Mm.
Men sen när hon snäpar.
Ja.
Det är så jävla sjukt.
Det är så jävla sjukt och det är så bra gjort också. Men jag tycker bara, inte bara scenen där hon snäpar och börjar skrika vid matbordet för att hon är irriterad på sin son.
Mm.
För att han är en liten fitta, alltså Peter, för att han är en liten fitta typ. Och maken som inte gör så mycket utan är så, kan det bara vara trevlig stämning? Typ när hennes dotters huvud har blivit avhugget på motvägen liksom.
Ja.
Jag tänker på den scenen när hon får reda på, eller du vet, precis efter hon har fått reda på att Charlie har dött.
Hon skriker. Ja.
Det är ett sjukt jävla skrik. Ja.
Också att det liksom är i omgångar. Alltså så att hon skriker och så går luften ur och så
skriker
laddar
hon
om och så blir det bara värre och värre.
Det är verkligen ett urvrål. Alltså, det är liksom...
Men hon kan verkligen spela det här. För hon har ett ansikte som är lite obehaglig.
Jag håller med. Det är någonting
men samtidigt kan hon vara...
Hon är lite eerie, typ.
Ja, väldigt eerie. Men samtidigt kan hon vara väldigt lugn och sansad och genuint sympatisk.
Ja, för absolut.
Man tycker ju om henne i ganska stor del av filmen.
Ja, och det kommer ju också fram att hon har ju då under liksom hela barnens uppväxt... hennes barns uppväxt då varit lite... lite konstig emellanåt.
Ja.
Och hon berättade ju om en gång där hon vaknade och så stod hon i barnens sovrum. Och så hade hon helt så här paint thinner över både dem, rummet och henne själv och stod med en tändsticka. Och Peter vaknar. Och det är... Ja, det är så jävla bra spelat.
På tal om det, vi kan ju spela upp ett av mina favoritmoments från den här filmen bara är Peters kära töntgråt.
Ja, oh, han är så jävla jobbig.
Men han gör det så
han är så bra.
Bra
på att spela jobbig, faktiskt. Ja.
However I could, I did everything they told me not to do, but it didn't work. I'm happy it didn't work.
You tried to kill me.
I love you.
Alltså det är jätteobehagligt.
Ja.
Men fan vad kul det är också.
Ja, men det är också någonting roligt med att han får reda på att hon har försökt mörda honom två gånger. För att det var inte bara det att han vaknade upp där och hon stod med tändstickan, utan här berättar hon ju också, hon blir ju någon slags possessed. För det här börjar hon ju bli galen. Det här är efter hon har börjat med seansen och allting. Och då bara flyger ur henne.
Mm.
Att när hon var gravid med honom så försökte hon få missfall på alla sätt hon kunde. För att det var hennes mamma då, som hade tvingat henne att behålla barnet.
Ja, hon behövde ju en
fucking kung.
Ja. Ja. Men det ska också sägas tillbaks till Tony Collette att där när hon sen vaknar från den här, liksom, när hon har råkat spilla allt tid på väldigt dåligt sätt, så är hon ju väldigt sympatisk och är så förlåt. Alltså verkligen förlåt.
Verkligen en bra mamma.
Mm. Ja, att gå från det. Vilket är obehagligt.
Ja. Alltså,
verkligen.
I'm in love, Slaughter Beach och Dog.
Det är väl, även om inte alla har sett den här filmen, så känns det som att i princip alla har sett en scen från den här filmen som spreds som alltså Hellfire på TikTok.
Oh, ja. Vad heter det på sig? Löpeld.
Löpeld,
ja. Och det är ju den här.
Yeah, fine, release me. Just say it. Just fucking say it.
Don't you swear at me, you little shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand?
Det är starkt. Första gången hon snappar. Och det är typ en timme in i filmen.
I am your mother!
Ja.
Och det är också, hon snappar ju också. För det är också en nivå till som spelar in i här. Att hon snappar ju, men inte på så det psykosättet.
Nej.
På det rimliga sättet. För han är jävla fitt.
En arg jävla mamma bara.
För att, jag tänker vi kan komma tillbaka till det. Att den här killen då körde ihjäl syrran. Det är inte ambulans när hon fick chocken. Och sen bara låtsas som ingenting. Och man fattar ju att han är i chock. Men man förstår ju ändå mammans liksom
vrede. Ja, det går ju dagar.
Ja,
alltså att han inte ber om ursäkt.
Ja, eller bara pratar om det.
Ja.
Han visar ju ingen alltså remorse. Och det måste ju vara jättefrustrerande. Även om det är en
så. Det är det som är så tragiskt med den där scenen. Att hon är så förstående och liksom pratar vidare efter det här skriket.
Mm.
Och man säger, fan det här kunde ju ha fört oss samman eller någonting för helvete. Alltså vi kunde ha gjort någonting om det här. Och är så jävla rimlig.
Ja, det är så irriterande. Han är bara en liten skit alltså.
Ja.
Han spelar ju också så jävla bra för att det är ju inget specifikt som han gör.
Nej.
Utan han bara är så fucking störig
i
sättet han är.
Han är lite nonchalant, lite arrogant. Nonchalant. Alltså,
men det är ju i alla fall, i den här scenen så är han också så nobody admits to anything they've done. Och så skriker typ. Och pappan sitter där och så, oj vad jävlar. Är det jävlar. Det är verkligen en sån klassisk grej att så kvinna får nog.
Ja. Ja, alltså det är något med pappan där, för man tycker ju synd om honom, för att han har inte gjort någonting, blir drabbad av allt här, men samtidigt har han inte gjort någonting.
Nej.
För han hjälper ju inte heller till.
Nej.
Han bara låter henne få en psykos, och sen när hon äntligen i sin psykos hittar någonting som kanske fortfarande är lite galet, men något som hjälper henne, då sätter han ner foten.
Ja.
När hon hittar seansen.
Det är
ju helt sjukt.
Samtidigt kan man väl känna... Alltså jag känner, jag sa det igår, känner otrolig sympati med den här pappan. För jag ser ju att det där är min pappa. Alltså. Den stackars mannen har ju blivit utsatt för en och andra psykbytet av både frugan och barnet.
Ja.
Och på något sätt, ibland blir det bara för mycket. Och man snappar på de kanske orimligaste ställena för att det har pågått. Det har varit liksom en shitshow lite väl länge. Och då bara, enough is enough. Men jag håller med, man blir väldigt frustrerad när man ser på filmen, för man tycker att bara så här, när hon vill utföra den här seansen då, väcker upp hela jävla familjen mitt i natten och så, nu, Charlie här, det är man så. Ja, fast jag hade också skjutit innan.
Ja, fast också när, efter att han har sett att det har funkat.
Ja, men då tänker man bara chockad.
Verkligen.
Ja,
jag menar, fast samtidigt, men... you know what? Ja,
ja. Let her cook, för fan.
Alltså. Let her, framförallt let Steve cook.
Let Steve cook.
Han blev fan uppbränd som en jävla gris.
Alltså.
Luktade bacon.
Han blev, he was well done at the time he was done. Alltså, shit, pommes frites.
Valborgsnatten, Thomas Remeika och Christian Jonsson.
Jag känner att vi måste prata lite, bara först och främst att det här är en fucking debutfilm.
Ja. Ah.
Holy shit. Snyggt, Aster.
Alltså, jävlar, vilken debutfilm.
Ja, och framförallt hur fucking snygg den är.
Ja, den är jävligt snygg.
Den är otrolig.
Får vi lite senare?
Faktiskt. Också klippningen är otrolig.
Ja.
Jag tycker framförallt det här med när det går från natt till dag. Mm. Det är så jävla gjort på ett så bra, men också så obehagligt.
Men det är så en halv sekund där det snappar. Det bara... Allt är så subtilt, men man ser alltid... som man koll.
Och sen pratar vi också om begravningsscenen. Var med jorden.
Mm.
Ja, när den åker ner.
När man ser kistan och så följer kameran med och så liksom är det som om man har liksom gjort en cutthroat typ, i marken.
Ja, och att färgen är så klar. Det är en helt klar blå kista. Det är så snygga färger.
Ja, och matchar himlen gör den också. Ja. Mm. Den är fan toppen.
Men du sa favoritscener.
Ja.
Jag tror en som sticker ut för mig är när man ser träkojan inifrån huset och den tänds upp med det där röda ljuset. Det.
Oavsett gång, känner jag.
Ja, det är så. Alltså just den här snäpen till rött.
Det är galet alltså.
Det är så fint.
Jag ska också säga att jag tycker om slutscenen när han blir kung Paimon.
Ja, det är också.
När man bara ser han, det blir verkligen som en så Jesu bild.
Mm. Ja, men det är alltså den här callbacken till miniatyrhusen liksom.
Ja, precis.
Att man får se det från den vinkeln.
Ja, och jag tycker det och att han liksom Charlie kung Paimon ser ut som liksom Jesu. Det tycker jag är så jävla snyggt bara och att alla sitter och bugar inför honom. Mm. Och att det är liksom det är guldigt ljus där inne. Så att det är som att han skiner upp.
Ja. Exakt. Och bara, jag älskar bara den bilden av en liten tonårspojke med pajad näsa som vi tar upp sen.
Ja.
Och den här kronan. Alltså det är en enkel men väldigt minnesvärd bild.
Ja, det är det. Men den är väldigt... Den verkligen funkar.
Han har
den
lyckats, han har lyckats med ikonografin.
Och det har han. Alla är nakna. Exakt. Så att det är väldigt neutrala färger på de som är där.
Och så sticker den här kronan ut.
Och också alltså bara... Själva byggnaden, själva träkojan. Ja. Den för ju tankarna till Midsommar också, om jag har sett den. Att så, just de här sortens byggnader är ju någonting som han... Han har ju något att det ska vara kopplat till en plats, typ.
Mm, som man ska tänka lite, på under filmen.
Exakt. Ja, och det känns lite också både... för jag tänkte på den här träkojan, att den känns väldigt pygnistisk. Eller liksom,
det är liksom, inrädd, liksom.
Ja, nej, men jag menar bara att det är någonting med att det liknar typ en gammal alltså vikingakoja typ. Ja. Med hur platt den är. För det ser inte ut som your typical träkoja på något sätt. Och det är bara någonting som jag också tänkte på.
Mm. Men den passar inte riktigt in.
Nej. Nej, för att allting annat är väldigt så amerikanskt. Jag vet att du, Edith, satt ju och funderade på vilken jävla delstat det var i.
Colorado, tror jag.
Jag kunde inte brytt mig.
Vi kollar.
Men, och det bara passade inte in. Men, och det är det som gör att den är så malplacerad. Mm. Att den är perfekt där. Ja. Och som du säger, den där röda ljuset då som kommer från värmelampan och värmeelementen. Så varje gång någon är där så tänds det upp. Ja, och i slutet så tänds den ju upp utan att någon är där
igen. Ja. Och kombinerat med det här jävla soundtracket av Colin Stetson. Jag lyssnade på det när jag kom hem sen.
Ja. När du skulle sova?
Nej, innan jag skulle sova. Men fan, shout out till Colin Stetson. Han har hittat någonting. Han är Ludvig Göransson-nivå där. Vill jag säga.
Det får du verkligen säga.
Om jag ska nörda mig lite.
Det är i Utah.
Utah, okej.
Okay.
Det hade man kunnat tänka sig också med bergen.
Det var ju fel då för dig.
Mm. Men bro, at least I had a guess. Ja, då kan vi ta låt.
Men även korrespondenter har fel ibland.
Även korrespondenter
har fel. Ja, även korrar har fel.
Flowers in the morning. Nej, flowers in morning.
Mm.
Mercy.
Mm. Det var länge sedan vi rankade, Danny.
Mm. Nu kör vi.
Vi tar en rank.
Bonk.
Läskigaste scener.
Läskigaste scener.
Då raddade vi raddade upp de, vi valde ut 5. Lite snabbt nu. Så vi kör nosbank.
Mm.
Bonk.
Myrhuvud. Don't lose your head. Nötallergi. När hon blir av med huvudet, enkelt.
Ja, hon råkar.
Jaktscen i stugan. Och, gud vilken var sist. Ja, när Toni Collette sågar av sitt huvud.
Ja.
Personligen för mig är det ju när Toni Collette sågar av sitt huvud.
Är det number one?
Fuck me, vad läskigt det var. Alltså, ni som var där, vi såg ju den tillsammans, som vi alltid gör. Coola vi. Då satt ju jag och skrek som en gnu.
Ja, det
var fruktansvärt äckligt. Och också att det var en sån såg man har på träslöjden.
Det var ju en sån såg. Men jag vet verkligen inte vad det heter. Men det är en sån här med två handtag.
Ja. Så att det ska liksom...
Det är lite mjuk så.
Det är jätteäckligt, jag vill inte tänka på det.
Och det går ganska långsamt.
Ja, också, det är det. Den pågår i goa minuten ändå.
Den är högt upp.
Jag tycker också den är högt upp, men jag tycker inte men jag tror att det var för att den, jag fick inte så mycket panik. Jag tycker jaktscenen var värre nästan. När
sant.
Hon är possessed och jagar honom, speciellt för han är ju då uppe på vinden innan han hamnar i träkojan. Och då är det en sån här vind som man öppnar från taket, liksom som en lucka. Och då liksom sitter hon i taket och liksom bankar för att komma in. Det är nog otroligt så. Det får mig väldigt queasy typ, att hon sitter där.
Det är faktiskt riktigt äckligt.
Ja.
Det är liksom verkligen, alltså, när hon sitter i hörnet i taket där, så här, sure, alltså, man tror fortfarande att det är demoner och grejer.
Ja,
men det
kan
förklaras. Ja. Det här är fullt ut övernaturligt.
Ja, och att hon liksom, att det är inte ens möjligt.
Nej, det går inte.
Nej.
Jag diffar
allting
helt.
Annat däremot, jättemöjligt.
Jag är ju en defender av Nosebank. Alltså, jag tycker det är den obehagliga scenen.
Ja, okej.
För att... Vi måste ju förklara den. För han blir possessed, får panik i sitt klassrum. Och hans leder börjar snäpa och sen börjar han bara banka sitt huvud i skolbänken och får panik. Och jag tror det är bara någon kombination av hur äckligt hans ansikte ser ut.
Hur plus... fan gjorde de det, undrar jag?
Ja, det är en bra fråga.
Fy fan.
Men bara, alltså den här, tänk hur mycket han skäms. Alltså det här...
Du tänker på det?
Jag känner att det är den man kan typ mest sätta in sig i. Att så här, bara tänk om man får panik i ett klassrum och bara... Förstår ni vad jag menar?
Det låter, du har ju OCD, Malte. Alltså det här är ju verkligen en OCD-tanke.
Det är verkligen sant. Och,
jag förstår ju verkligen, som du sa,
en tanke vi hade i början är, varför begick han inte bara direkt efter att han hade kört ihjäl sin syster?
Det där fattar jag inte heller.
Alltså, men ta en jolle och häng dig.
Alltså. Då hade ju hela filmen kunnat... Var klar. Alltså,
jag förstår att man råkar döda någon i olycka. Och det kan man ju leva med. Men att leva med att man råkar köra av, alltså bara se det, åka ifrån. Nej, det är bara livet av alltså, jag är ledsen.
Men för det är där tror jag skräcken kommer från det, att vad som har hänt. Jag tycker själva scenen i sig är inte så jätteläskig.
Nej, någon kör av sig huvudet,
nej.
Det går för fort. Alltså, så här, det är bara...
Det är en liten lätt jumpscare.
Det är ju värre däremot som var en av våra i rankningen. När man får se huvudet på vägen och det kryper myror.
Och det är bara direkt klipp till det. Utan någon jävla förvarning.
Ja, det är lite äckligt.
Där fick man rysningar.
Jag tycker så här, om vi ska ranka tydligt så tycker jag sist, eller fem då, blir när hon blir av med huvudet. Fyra när
myrhuvudet visas.
När huvudet visas. Trean skulle jag ändå säga är nosscenen.
Jag är okej med det, för det är en väldigt...
Det är bara lite subjektivt.
Min smak är det, men jag köper det.
Du är ju mer att du tänker på efterföljden.
Ja, och sen tänker jag väl att huvudsågningen är först.
Ja, alltså faktiskt.
För det är ju för att, jag tänker så, den har alla aspekter. Det är ju det här psykiskt obehagliga.
Jag blir en ugla.
Den pågår länge. Och att den liksom... Att det, att man hör också.
Edith höll ju på att få panik nu. Det är ett tecken på att det är netta.
Ja, det är det. Jag känner också det.
Sjukt äckligt.
Bra ranking.
Ja, snyggt bra jobbat, guys.
Philosophy, middle kids.
Hur rankar det till då? Sista hålet.
Vanlig rankar.
Vad rankar vi då?
Ja, det skulle jag vilja säga är...
Kör.
Helvetets konungar.
Konungar
av helvetet.
Av 8, hur många konungar av helvetet får den?
Okej. Jag river igång. Jag ger en 6 konungar av 8 helvetets konungar. Jag tycker att den är stark. Jag tycker också att om man tittar på den på ytan kanske man kan vara så, okej, den var inte så läskig. Men den kryper in under huden och är obehaglig på ett annat sätt. Och det finns också många kopplingar man kan dra till psykisk ohälsa, familjeförhållanden. Mm. Den har lite mer under ytan och jag gillar det.
Jag tycker verkligen, jag tycker att inte man ska se den här som en skräck. Man ska inte välja bort den för att den räknas som skräck.
Exakt.
Och samma sak, att man ska inte räkna bort den för att den inte är kanske tillräckligt skräck. Mm. Så.
Mm. Så det är en anledning. Jag ger den 7 av 8 konungar. För det är en av de bästa skräckfilmerna jag har sett.
Mm.
Men just att den håller som en egen film och inte bara avvisat på en skräckfilm.
Mm.
Och jag kommer vara en Midsommar Defender tills jag dör. Jag tycker det är en perfekt skräckfilm.
Ja,
i jämförelse. Men det här är, för att vara en debut också.
Ja.
Fy fan, så alltså, starkt.
With that in mind, ja precis. Jag ger den 6 som Erik också. Jag tror att jag skulle behöva se den en gång till. Mm. För då kanske den hade höjt. Och som du säger, Malte, den är inte Midsommar.
Det är inte Midsommar.
Det är inte Midsommar. Men den har, det den har gemensamt är alltså ljud och the outstanding performances.
Ja, ja. Ljud, bild, performances.
Framförallt skriken.
Undrar varför? Nästa vecka.
Okej, har vi bestämt nästa vecka?
Oj.
Vi har inte det.
Nej, men gud. Vi är överraskade.
Ja, det blir nog riktigt rivigt.
Det blir nog riktigt bli bra.
Lite bättre stämning.
Alltid. Lite bättre stämning. Ja. Kanske något med pattar.
Ja, okej.
Ja,
men sick, Baywatch.
Vi får se helt enkelt. Vi får se vad det blir.
Vi får se vad det blir. Vi ses nästa vecka. Hej då.
Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9.
Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns.
Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.